Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt, det är hur vi använder sociala medier. Så nu är vi tre personer här i studion i tre helt olika generationer. Jag är då den som är äldst, 67 år. Och sen har jag med mig någon som är inte lika gammal, men snart i medelåldern. Vem har jag då?
Alexander Nilsén.
Ja, och?
Jag är medelårsman. Snart 40.
Snart 40, inte ännu va?
Ja, men väldigt snart.
Ja. Och sen har jag en ungdom.
Ja.
Och du heter?
Linnea von Walden.
Ja. Och det var så kul, Linnea. Jag fick ju intervjua dig på festivalen.
Ja, exakt.
Och det som var roligt då, det var ju att du var ju med i massa föreningar. Och det var det som var kul, att du var med både i teaterföreningen och att du jobbade för Friskis och Svettis.
Exakt.
Ja. Så det programmet kan man lyssna på om man vill veta lite mer om Linnea. Alexander, dig intervjuade för ett tag sedan.
Ja, bara för några veckor sedan.
Ja, vad handlar det om?
Ja, men då pratade vi om trygghet på nätet och digital fritidsgård.
Just det. Och då sa vi just att vi skulle prata om det här med sociala medier och ta med någon i rätt ålder. För att just nu diskuteras det jättemycket om vad sociala medier... Ja, vad händer när man överkonsumerar? Varför mår många så dåligt? Så nu ska vi börja med första frågan. Linnea, vad är ett socialt medium för dig?
För mig är det en plattform där man alltså, typ kan höra av sig till olika kompisar. Du kan se vad folk lägger ut, vad folk gör för någonting. Och inte bara liksom kompisar, det är ju alltså, kändisar och alla möjliga människor. Liksom. Det är typ det som sociala medier är för mig i alla fall. Sen finns det ju massa olika.
Ja, och vilka sociala medier använder du?
Jag använder framförallt Snapchat, för det är där jag konversera med mina kompisar och ha kontakt med dem liksom. Och vi har även så här klasschatter och grejer där vi informerar varandra om vi har typ installation eller någonting. Sen har jag även Instagram som jag använder mest för kul liksom. Jag började lägga ut lite grann när jag gjorde liksom naglar på människor och så, men det har pausat, så nu är jag bara liksom min egna. Och sen har vi även en klass Instagram liksom.
Vad är det för skillnad då med... Jag har inte sett Snapchat och jag är för gammal för det på sig, men jag har aldrig startat det. Vad är för skillnad mellan Snapchat och Instagram? Instagram är ju ganska stort för många.
Ja. Jo, men där lägger du ut liksom på Instagram då lägger du ut inlägg och olika så här reels kallas det ju för, när det är så här korta videos typ. Så kan du lägga upp stories. Och det kan du göra på Snapchat också. Men där är det inte på samma sätt att man lägger upp videos eller bilder. Liksom, utan där är det främst för att ha kontakt. Liksom. Så det är ju som alltså, meddelande, fast inte riktigt. För du skickar ju liksom, du kan skicka bilder till varandra och sådär. Och skriva meddelanden och lägga ut på din egna story. Liksom. Men det är ändå skillnad mellan dem.
Men Snapchat, om jag fattar det rätt, det är ungdomarnas medium.
Ja, alltså alla ungdomar idag har Snapchat. Och man brukar säga, eller brukar, men det blir liksom så här att om du inte har Snapchat, då är det så här, oj, varför inte liksom?
Du måste hänga med där.
Ja, måste du inte, men alltså ingen, jag har ju knappt några av mina kompisars telefonnummer. Det är ju bara Snap vi använder liksom.
Aha. Men nu går du ju på gymnasiet.
Ja.
Första året.
Exakt.
Och vilken... linje heter det inte, utan det är program.
Ja, inriktning. Jag läser film och tv-produktion på Kulturama. Och det är väldigt roligt faktiskt.
Ja, men börjar de direkt att säga att vi kommer nu kommunicera via Snapchat? Sa de det själva eller bara hittar ni på det?
Mina kompisar.
Ja, men hur kommer det sig att ni använder det om lektioner inställa lärarna? Har de sagt att vi har...
Alltså, vi har ju Teams som våra lärare skriver till oss. Om vi har liksom inställt eller om det är någon extra lektion eller någonting. Där vi får all information. Och så har vi ju Schoolsoft också. Där vi ser våra lektioner och schemat och sådär. Vi kan se vad det är för mat och om vi har fått frånvaro någonstans liksom. Men alltså det var liksom underförstått att vi skulle skapa en Snapchat-grupp. Och man lägger till varandra där för att kunna ha kontakt och skriva med varandra.
Men Teams, det är ju Microsoft eget...
Ja.
plattform för att umgås. Räckte det inte med Teams?
Jo, absolut. Men alltså, det är liksom, det blir liksom så att man har kontakt där, för att det är liksom...
Man bor i Snapchat?
Ja.
Det är där man är?
Ungefär så,
det är där man hänger, som det heter.
Exakt. Ja. Det är där man har kontakt med varandra.
Och sen hade ni en skolplattform, sa du, där du kollar på schema?
Ja, exakt. Skolsoft.
Heter det... den i er skola?
Ja, det är, eller alla egentligen skolor använder det, gymnasieskolor. Tror jag i alla fall, men jag har många kompisar som går på andra gymnasier som har samma app liksom.
Jaha, okej.
Okay. Så det funkar ju på samma sätt.
Men där pratar man inte med varandra?
Nej, där kan du inte prata med varandra. På Teams kan du skicka chattar och grejer, men alltså enklaste sättet att nå folk idag, i alla fall ungdomar, det är via Snapchat. För det är där liksom alla hänger och det är där alla har notiser på och sådär.
Mm.
För det är det som är viktigast typ.
Intressant. Ja, nu kommer vi till en pappan också som har en 15-åring och en 10-åring hemma, va?
Mm-hmm.
Alexander, vad använder du för sociala medier?
Jag använder mest Instagram.
Hur kommer det sig?
Nej, men jag försöker inte använda så mycket sociala medier överhuvudtaget.
Och du är så pass ung så att när du startade så var Instagram det som man använde?
Ja, alltså Instagram kom ju strax efter Facebook.
Ja.
Och sen började det rulla på. Men det är ju också... hur olika generationer använder olika typer av plattformar. Jag förstår ju att ni använder Teams likadant som ni använder Snapchat. För att Teams kommer inte vara lika snabbt som Snapchat. Så man vill ju ha effektiviteten.
Ja.
Ja. Och Teams är ju liksom ett företagsgrej. Så att det är inte så att folk hade Teams innan de började.
Men jag tror det är mer så här, det är ju lärarkanalen.
Ja, det är lärarkanalen, va?
Hur kul blir det att hänga där liksom?
Ja, exakt.
Vi hade också Teams på SVT när jag jobbade där. Det var ju Microsofts egen plattform. Ja. Så att man, det finns ju massa olika plattformar. Men vilka sociala medier använder du? För du är fritidsledare.
Ja.
Hänger du på Snapchat?
Nej, alltså jag har ju mest Snapchat för att jag ska ha koll på min dotter. Typ. Ja, men det finns ju föräldrakoll på Snapchat.
Finns det föräldrakoll?
Ja, det är ju, använder ni det hemma?
Nej, jag tror inte det.
Då ska jag inte prata om det då. Alltså.
vad är det? Vad är det för föräldrakoll?
Alltså, i de flesta appar så finns det så här, säkerhetsguider.
Ja.
Och föräldrakoll är en del av... För att till exempel min dotter då. Jag kan ju se henne på snapkartan om inte hon har blockat mig.
Hon kan blocka
det? Ja, det är klart. Alltså, hennes enhet har ju en egen vilja.
Ja.
Så hon kan ju ändå blocka mig om hon känner det för... Och det är ju också ur olika perspektiv ska jag förstå det, för att hon ändå rätt till sitt egna privatliv.
Alltså nu måste jag kolla här. Hon umgås på Snapchat också förstås, i och med att hon är 15. Ja. Och pratar med sina kompisar.
Ja.
Hon har tillåtit att du ser det.
Det är till och från. När jag påminner henne om att så här, du, jag har fått upp några uppdateringar från Snapchat och föräldrakollen, då säger hon så här: ja, men det är för att jag har blockat dig. Jaha, men vi kommer ju överens om att jag faktiskt ska kunna få se till exempel vart du befinner dig på snapkartan ifall det är lördag och det är sent.
Aha, man har en karta så man ser var folk är.
Ja, du har en karta och då kan du, alltså det finns tre olika inställningar. Du kan ställa in att alla dina kompisar kan se dig. Sen kan du även ställa in liksom att alla förutom de här kompisarna kan se dig, eller bara de här kompisarna kan se dig, och mina föräldrar kan ju inte se mig, men jag har sagt att de kan se mig på hitta istället.
Ja.
För grejen med Snap, alltså på Snapkartan, om du inte har live-position, då står det liksom att ja, men min telefon var här för en timme sedan, men den kan jag flytta på sig. Och på hitta, som är en annan app som är spårning, då spårar den telefonen även om det är på flygplansläge eller om den är avstängd eller så.
Just det, för att det är också det tycker jag är en fantastisk funktion, att man kan ha koll på vad man är. Och min man, som absolut inte är digital, men jag hjälper honom med hans telefon. Och jag har ju sett till att jag har koll på honom. Och det innebär ju inte att jag spanar på honom, vad är han nu? Utan det handlar om att om han ska komma hämta mig, så ser jag att han har ännu inte lämnat huset. Jag är kvar i centrum en stund till innan jag ställer mig i snövädret och väntar på honom utanför där han ska hämta upp mig. Mm. Eller om han åker någonstans så måste inte jag ringa och fråga honom. När kommer du hem? Nu ser jag. Oj, han är på Bauhaus. då behöver inte jag fråga. Så det har inneburit mindre stress för mig, för jag vet att han, oj, han har åkt en längd. Han sa att han bara skulle åka ner till OK. Jaha, nej, nu är han i Länna. Ja, ja, okej, okay. Då får jag vänta en stund. Så då behöver jag inte laga mat. Alltså det skapar en massa bra saker för mig. Och det måste vara bra för dina föräldrar också att se om du är på väg hem, mm. eller?
Nu har ju inte mina föräldrar riktigt, eller de har fattat att de kan använda det, men de gör inte det. De gillar att ringa mig istället, och det fattar jag också, för då får de ju liksom höra att jag är okej eller inte. För att oavsett om min telefon är på en plats så kan jag vara på en annan plats, till exempel.
Ja.
Så de gillar ju att ringa. Men det är skönt för mig till exempel om jag kommer hem från skolan och de inte är hemma, då kan jag kolla liksom, då kan jag se om pappa är på jobbet och mamma är inne i centrum.
Precis så.
Då behöver jag inte ringa.
Precis så. Det är exakt det. Så att det, men dina kompisar, låter de sina föräldrar vara med och se vad de är någonstans? Eller vara med i Snapchat som Alex får göra för sin dotter?
Ja, jag vet faktiskt inte. Vissa har sina föräldrar på Snapchat, men andra har inte det. Alltså jag vet inte.
Nej, nej.
Det är lite olika. Men ja, mina föräldrar är på Snapchat, men jag är ju klickat att de inte kan se mig, för jag vet att de kan se mig på ett annat sätt.
Okay.
Så det...
men det är också en generationsgrej.
Ja.
Alltså, jag har ju till och med stängt av notiserna på Snapchat.
Ja.
Så det är inte så ofta jag går in och kollar
uttaget. Nej.
Och sen, jag hade min dotters mobil i kanske 10 minuter i min ficka och bombarderades av notiser.
Så det är bara plingar och plångar hela tiden?
Ja, det vibrerade ju nonstop. Alltså, under den tiden jag hade hennes mobil så var det liksom så här: oh shit, pommes frites.
Ja. Men du kan se vad din dotter är?
Alltså jag tror att hon gör samma som du, att hon skiftar bort det. Men det handlar ju egentligen om en tillitsfråga.
Ja, det är en tillitsfråga. Ja. Ja.
Och jag tror att har man bara en öppen dialog hemma så är det inga problem.
Ja.
Då, så att man kan ringa varandra, det är ju faktiskt bättre.
Ja.
Det blir ett öppnare sätt.
Jag som då var med och utbildade folk i början när sociala medier kom, därför jag jobbar på Sveriges Television. Jag anställdes faktiskt för att lära folk att mejla. Det var innan folk visste vad mejl var. Och då var ju folk, vad ska vi med det här till? De förstod inte vad det är för bra med mejl när man kan ringa. För då, vi tillhör en generation som ringde varandra. Eller gick till rummet om man jobbar på ett ställe. Varför ska jag mejla den som sitter i 3 rum bort? Jag går ju dit och pratar. Och så kom mejlen då. Och i början var ju det en revolution, därför man tyckte wow, du sparar en massa tid. Men sen sparar du inte alls en massa tid. För sen mejlar ju folk till någon med kopia till 17 andra. Så varje dag, så i början så kanske man fick 2 mejl. På slutet fick jag 150 mejl om dagen med alla kopior som var. Så mejlen blev ju som en sån här ställe man orkar nästan inte mer än. Så folk drunknade sina mejl, för det var den första sociala mediumet. Och sen började folk inte bry sig om så mycket mejl. Och sen kom ju alla de här chattarna som fanns, eller vilken ordning det var. Men sen kom ju Facebook. Facebook var den stora grejen när den kom. Och då var det en ganska, då var det också så här att när sociala medier kom, att man kunde göra blogga, hette det en gång i tiden, man kunde skriva saker. Då började alla blogga, liksom, här är mitt liv, här är mina bilder. Och sen kom Facebook, man delade sina bilder. Och då tänkte man ju så här, vad bra, nu kan alla människor tala om vad de tycker och tänker. Och nu måste man inte bara läsa Dagens Nyheter där en människa får skriva vad de tycker och tänker, utan nu kommer vi yttrandefrihet, alla kan skriva. Det var i början. Och det var ju också ganska häftigt, tyckte jag, med Facebook. Och det var ju snällt på Facebook i början. Det var katter. Det var liksom, det var ju snälla saker, roliga historier och katter. Så att hela den här liksom, vad ska man säga, den här diskussionen som är nu, det fanns ju inte. Man tyckte bara så här, wow, vi kan prata med alla i hela världen, wow. Vi var ju liksom bara så positiva till det här med sociala medier. Och sen när även då Instagram kom, då tyckte man liksom, nej men det räcker väl med Facebook, vi behöver inte gå in på nästa. Så det blev ju också, mina barn, de tror jag inte ens heller tog Facebook. För liksom, det var liksom föräldrarnas, alltså mormor och farmor var på Facebook och tala om vilken god paj jag åt. Liksom. Det tyckte de var helt ointressant. Så att vi fick ju också olika världar som vi var i. Och jag tyckte nog att det här med Facebook var, från början tyckte jag det var, ja, då, vi har en liten by uppe här i dalen. Vi fick se, idag snöare. Idag har de öppnat skidanläggningen. Alltså massa såna här enkla saker som var positiva. Så att från början förstod inte jag att de här sociala medierna kunde fylla, liksom, ja, att de var dåliga. eller att de skulle vara beroendeframkallande. Alex, du som nästa generation, hur såg du på Facebook och när det kom?
Ja, men jag tror när Facebook kom så var det ju bara att man kunde, jag kommer ihåg min farsa var helt lyrisk.
Din pappa var lyrisk också?
Ja, han sa, man kan ju skriva till min gamla klasskompis från 70-talet.
Ja.
Och det vill säga, wow, alltså visst, på den tiden var det ju
det var
så.
Wow.
Jo, men sen förstår jag också att sociala medier i sig har bara blivit snabbare och snabbare. Sen körde ju TikTok, jag vet inte vad den heter på TikTok, vet du det? Deras shorts.
TikTok är alltså den här kinesiska varianten.
Ja, ja men, och då blir det ju att alla andra appar också, alltså alla sociala medier kopierar ju varandra. Snapchat var ju först med filter, alltså för ansiktet. BeReal var ju den första som hade så här, ja, ta en bild som är nu. Sen gjorde ju TikTok samma sak. Så alla appar tar ju varandra, alltså tar allas idéer och pressar upp till deras sociala medier. Men just att det här med just snabba videos är ju någonting som har blivit jättestort.
Man tar video på sig själv?
Nej, men alltså bara...
Alltså du kan göra på vad som helst. Ja, men... det behöver inte vara på dig själv. Du kan, antingen så kan du visa att du lagar mat eller att du gör en liten dans eller bara att du är ute någonstans på stan typ. Alltså det spelar ingen roll vad det är för någonting. Utan
och så
kan...
lägger du på en massa effekter?
Ja, alltså om du vill. Du kan lägga på något filter eller någon... Alltså på TikTok lägger man ju på en låt. För att det ska bli liksom som... Alltså man lägger på ett sound och så blir det... Man kallar det för TikTok när man lägger ut det. Och så ser folk det liksom. Så kan man likea och kommentera och dela och sånt där. Så det är det liksom TikTok används för. Och så kan du lägga upp typ story och sånt där. Jag laddade ner TikTok och hade det i 2 dagar. Sen tog jag bort det för jag tyckte det var så ointressant. Alltså det är så här, jag behöver inte kolla på vad andra gör liksom.
Nej.
Det räcker med Insta och Snapchat för mig liksom.
Men då hade ju Instagram samma princip.
Ja, ja exakt. Ja. Det var så här, jag hade redan Instagram och det är så här, det tycker jag också är knappt inne där liksom. Så det var så här, varför ska jag ha en till app med samma sak?
Mm.
Men om man skulle framtiden och rekommendera appar till barn och ungdomar, tycker jag att man ska börja med Instagram då istället för kanske TikTok eller andra appar?
Alltså jag vet inte vilken jag skulle rekommendera först, men alltså egentligen så tycker jag kanske Instagram, för det var det jag skaffade först. Eller jag hade ju TikTok när det hette Musical.ly först. Mm. Och det blev jag blev så beroende av det. Och jag gjorde massa videos på mig själv i mitt liksom rum. Och sen så efter typ, jag vet inte, det kanske gick 3 dagar. Efter de 3 dagarna så kände jag liksom att nu räcker det. Så då tog jag bort det. Och sen har jag inte laddat ner det förrän liksom, ja men typ... Jag tror att det var kanske förra veckan. För att jag ville liksom bara kolla vad som har hänt liksom. Och sen så tog jag bort det efter 2 dagar. För att det var så här, det var inget intressant för mig liksom. Mm. Och det är så här, Instagram, ja det är väl lite snällare. För du kan lägga upp så här inlägg och du kan se andra saker liksom. På TikTok är det så himla mycket.
TikTok anses ju vara det mest beroendeframkallande. Att man slutar aldrig att swipa. Man bara snurrar vidare va. Man kan inte, man bara tittar. Är det så?
Ja men de har ju använt en hook.
Vad är en hook för någonting?
Alltså det är att du lägger ut... Alltså först får du en notis om att du ska titta på någonting. Sen blir du belöningsbekräftad när du öppnar det.
Mm.
Och sen så fastnar du ju för att det blir oändligt scrollande. Och var tionde kanske klipp. Då är det ett klipp som är så här wow för dig. Men sen är det typ 7 till. Och sen får du...
Vad är det för klipp då?
Det beror på vad du är intresserad av.
Så att börjar du titta på små roliga barn som ettåringar som ramlar så får du fler ettåringar som gullar omkring.
Det är så algoritmen funkar.
Ja. Mm.
Så det är så här, det du visar intresse för. Om du till exempel har sett en video på, jag vet inte, alltså kanske en edit på en jättesnygg bil till exempel. Mm. Om du likar den, du kanske är intresserad av bilar. Då kommer du få upp det i ditt flöde för att algoritmen har liksom noterat att du tycker om det liksom. Så det beror helt på vad du tittar på och visar intresse för liksom.
Det var jätteintressant, jag har ingen aning om. Så här mycket har ingen berättat för mig nästa. Det är bra att man kan titta här i radio och ställa frågor om olika sociala medier. För jag hänger faktiskt på 2 sociala medier. Jag hänger också på X, det vill säga gamla Twitter. För är man intresserad av politik, det är där folk är elaka och dumma. Så hat och hot, om man vill se hur elaka människor är, då kan man gå in på Twitter.
Det är folk överallt, skulle jag säga.
Är folk dumma? Även i Facebook tycker inte jag folk är dumma. Det är bara såna här löjliga...
Jag tror också, till exempel Snapchat är ju en stor app där många är jättedumma.
Är de dumma mot varandra?
Ja, alltså...
Hur då? För man känner varandra där, eller?
Ja, det gör du. Men det är också så här... Alltså, ja, folk är liksom dumma på Snap. För det är så här... Du kan skapa grupper och skriva om en viss person. Du kan lägga ut på din story.
Aha, du kan exkludera människor och snacka skit om dem.
Exakt, utan att den personen vet det, liksom. Och du kan lägga upp på din story till exempel att... om någonting taskigt mot en person. Men dock tror jag att alltså på... typ TikTok eller på Instagram att det är mer vanligt att folk är taskiga där.
För
att, ja, för det är liksom på Snap, om du har liksom gemensamma vänner, då kan ju den kompisen lägga till dig i den gruppen.
Just det.
Och liksom visa så här, den här har skrivit det här om dig liksom. Och så kanske gruppen heter någonting så. Det var för jättelänge sedan när jag gick i min förra skola i kanske fyran. Då, jag hade inte så bra klass just då. Det var väldigt alltså, kaos och folk var taskiga mot varandra hit och dit. För det var en tjej som bättre var väldigt liksom utsatt i under den tiden då, och då hade de en klasschat som hette liksom typ vad det nu var, 4C, fast utan henne då, då liksom.
Den hette så.
Ja. Och det var ju inte bara hon som inte var med. Jag var inte med i den klasschatten, utan det var liksom 10 personer som inte var med i den chatten, fast den hette liksom 4C fast utan henne då. Men det var ju inte bara henne. Och då så blev det liksom ett möte för att min lärare hade fått reda på det här, och så plockade hon 10 personer typ som skulle gå ut och prata om det här. Då skulle jag följa med ut och prata om det, men jag hade ingen aning om vad som hade hänt, så jag bara satt och lyssnade liksom. Och folk kan vara så himla taskiga mot varandra. Och...
Det här är ju rena skolgården. Så på min tid var det på riktigt. Då samlas man i små... Då mobbar vi, eller mobbar vi. Ja. Men...
då är det så här.
Nej, men de som mobbade, det var ju då tuffa tjejerna som rökte, som stod i ett... Jag rökte inte. Som stod i ett hörn och snackade skit om de töntarna som fanns i klassen. Så att det fanns ju då, fast då gjorde man det på riktigt. Och man såg också vilka det var som vilka kotterier man hade i en klass. Så att, används det så? Nu talar jag till en av kommunens duktiga fritidsledare. Hur används sociala medier när det gäller mobbing?
Ja, jag tror det är en bra ungdomsfråga faktiskt. Men jag kan svara på det, mitt perspektiv. Jag tror att ungdomar, eller de som använder Snapchat snarare, inte bara ungdomar. Det finns ju en massa groomingfall. Alltså, du vet, när man tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte.
Ja.
Och så är man säger att man heter Frida 12, men man är någon helt annan.
Ja.
De här grovningsfallen händer oftast i Snapchat. Just för att man tror att tryggheten att mitt meddelande kommer försvinna helt om 24 timmar.
Jaha, just det. Det ligger inte kvar som på Facebook.
Ja, men det gör ju det. Ja. Det är bara att Snapchat krypterar själva all bild och text i 3 månader. Sen ifall någonting händer så måste polisen begära ut det. Det här vet ju inte folk. Men det är ju jätteviktigt att då ifall man blir någonting som hänt en, så måste man ju prata med en tryggvuxen eller gå och prata med polisen eller ta de här stegen för att kunna ta ut den här informationen. Och det här behövs ju göras. Kanske pratas om i skolan att man har faktiskt rättigheter också digitalt. Just Snapchat och hur folk kan vara jättetaskiga mot varandra.
Linnea, då undrar jag så här. Är det lättare att vara elak och dum på sociala medier än i verkligheten?
100%.
100%?
För du är mycket, mycket fegare. För att när du är på sociala medier, då sitter du tryckt bakom en skärm och skriver. Du behöver inte säga det till personen rakt i ansiktet liksom. Men skulle du då, om någon ber dig liksom, till exempel i verkliga livet och gå fram, om du kanske tycker mindre om en person liksom, och så kanske du säger någonting jättetaskigt och så kanske någon skulle be dig gå fram och säga det till den personen, ansikte mot ansikte liksom. Det skulle inte många folk göra för att man är för feg och man känner en trygghet bakom en skärm liksom. För det är så enkelt att skicka iväg ett lite, men till exempel på ett inlägg, skriva en liten kommentar liksom och bara så här, men typ, alltså gud vad ful du är liksom. Så.
Och det här är någonting jag verkligen undrar över. För det här med utseende, det är ju någonting nu som är... Alltså det är viktigt med utseende, det har alltid varit viktigt med utseende. Men det går ju nu att göra sig själv 1000 gånger vackrare genom såna här filter. Och när jag ser bara även vuxna människor som jag känner, som jag tänker, de ser helt normala ut. Då lägger de ut såna här, oj, blev du filmstjärna nu? Nej, men man lägger ut en massa fina grejer och så lägger en person ut, som jag vet har dåligt självförtroende, en massa såna här fina bilder på sig själv. Men då är ju folk snälla, och vad snygg det är, vad fin det är så här. Men jag tänker också, det här är ju jätteknäppt liksom. Vi håller på, man kan inte vara en normal tant. Jag är liksom 67 år. Jag ser ut som jag gör liksom det. Men nu ska man liksom lägga på massa saker. Det, och det är ännu värre om man är ung, tänker jag, Melinda. Att om man då kan kommentera varandras utseende. Det är ingen som känner sig perfekt.
Nej, absolut inte. Och det är ingen heller som skulle gå våga säga någonting om kanske en persons kropp liksom.
Nej.
Rakt i ansiktet. Och det är också så många som tänker liksom att ah, men det är bara en liten kommentar. Men du vet inte vad den kommentaren gör för personer som läser det liksom, för att den kanske har kroppskomplex eller tycker att den är väldigt osäker, och då blir det bara ännu värre liksom. Och det är det som är så fel med sociala medier, för att alltså sådana här influencers som lägger ut saker, till exempel exempel Bianca Ingrosso, till exempel om hon lägger ut en story där hon kanske har tagit på sig ett par tights och någon snygg tröja liksom, i så här en spegelbild typ, då är det så många som liksom tittar på sig själv och jämför sig med henne och tänker så här, hon har mycket snyggare kropp än mig, hon är kanske inte vet jag längre än mig, hon är kanske kortare än mig, och så här, alla har sina olika komplex. Och det är det som är så fel idag, för att de som lägger ut saker tänker inte riktigt på vad det gör för de som tittar på det.
Och det som är intressant med Bianca Ingrosso, som ändå är en väldigt känd person som till och med jag känner till, som har även tittat på Wahlgrens-programmet där när hon faktiskt var ung och en vanlig tjej. Och sen har hon alltså opererat sig. Alltså hon har, en ung, vacker tjej går och opererar sig, så hon blir ännu större bröst, bättre, ja, allt det här. Och sen håller hon på då med en massa sminkmärken. Det är ungefär som Kardashians heter, de här amerikanerna som gjorde samma sak och bara liksom till och med gör om rumporna på folk. Mm. Liksom, och det skapar ju enorma komplex för vanliga människor. Det är bara att gå ner till simhallen och se hur vanliga människor ser ut. Det finns ju inte en som ser ut så där. Så på de där bilderna, vad säger?
Jag tänker alltid att i sociala Alex. Medier så blir det alltid den extrema som får ta plats.
Ja.
Det är alltid den här topp 10 som kanske är bara en topp 1 i världen som kommer synas. Vi kanske inte har i topp 10% där en person som lyfter upp normalitet.
Nej.
Och vad är en normal kropp?
Mm.
Och inte lyfter upp liksom den typen av liksom kroppsideal. Det kommer ju alltid vara den som är mest extrem och får de snitten.
Mm.
Och så är det ju på alla sätt. Även alltså, politiskt kommer det alltid mötas av det som är det mest extrema.
Extrema, precis. Men det här som jag tänkte att, jag vet inte om vi hinner diskutera det, men vi kan börja lite grann så kanske vi kan göra nästa program. För jag tror att sådana här program är väldigt bra. Både för mig då, som är lite äldre, jag inte har hängt med. Men det här med psykisk ohälsa pratar man jättemycket nu. Nu pratar man ju faktiskt om att sociala medier gör att unga människor mår sämre.
Mm.
Är det sociala medier som gör att unga människor mår sämre?
Alltså, jag skulle säga att det är en väldigt bidragande faktor till att många mår sämre. Men det är också det här med liksom, alltså själva mobiltelefonen eller iPad eller någonting. Egentligen spelar det inte någon roll, alltså typ, på vad du kollar på. Grejen är att du liksom konsumerar din telefon eller iPad liksom i en så ung ålder och inte tar hand om dig själv. Du kanske bara ligger i ditt mörka rum i din säng och kollar på din telefon och får det här blåa ljuset på dig, istället för att kanske gå upp och äta någon god mat, gå en promenad eller gå och träna, umgås med kompisar, få ett socialt umgänge och träna på liksom din sociala kompetens liksom. För det försvinner ju så fort du tar upp den här telefonen. Och sociala medier är en väldigt stor bidragande faktor till det, för att det är där unga fastnar liksom. För att man sitter och scrollar i evigheten, men du kommer inte framåt någonstans. Det är så här, jag har märkt det flera gånger när man kanske ska iväg om typ en halvtimme liksom, och vet inte vad man ska göra för man är klar. Ja, då direkt tar man ju upp telefonen, för att det är liksom dit hjärnan tänker att man ska.
Man är beroende av den.
Ja, och det är så många som är så beroende av sina skärmar idag. När jag hänger med mina kompisar till exempel, om vi sitter på en film, det går 5 minuter, sen är våra telefoner uppe.
När ni tittar på en film?
Ja, för att det är liksom, man kan inte fokusera. Man måste göra någonting. Du kan inte sitta still, för att alltså det här med, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men koncentrationsförmågan, den vet jag inte hur lång det var, men den är inte lång idag.
Ja, just det, attention span.
Ja, exakt, för den har krympt så himla mycket för att man får de här dopaminkickarna av att kolla på liksom, ja men TikTok eller alltså vad man nu kollar på liksom.
Men en film idag är ju också, alltså jag tittar ibland på barnprogram med mina barnbarn. Mm. För mig är det rena ADHD-filmer. Det går så fort, jag hinner inte med. Det spelar ingen roll om det är en Disney-film. Det går så fort. Ja. Så att liksom, jag sitter med liksom uppspärrade ögon och försöker hänga med på handlingen. Mm. Och jag tänker, det går inte att göra någonting annat samtidigt.
Nej, men idag går det. Och då är det så att efter en halvtimme, då kollar vi inte ens på filmen längre. Utan
då är ni uttråkade på filmen?
Ja, så då stänger vi av liksom. Eller den får bara rulla i bakgrunden, men vi kollar på våra telefoner och gör någonting annat. Och det är också så dumt för att alltså, många av mina kompisar när vi umgås, då kan jag få liksom en snap av dem när vi umgås.
Ja, för det var det.
Jag tog det här
förra programmet. Berätta det, för det var väldigt... Alltså,
jag jobbar ju på fritidsgårdarna. Och så är det ju, många unga blir kära i er ålder och ska börja träffas. Och ofta så träffas man genom Snapchat.
Mm.
Och det är alltid, jag tycker det är så intressant för att då kan det vara så, men min tjej kommer idag. Och så okej, okay, så kommer tjejen, då sätter de sig bredvid varandra och skriver till varandra på Snapchat.
Mm.
Och det är ju liksom dagens norm på något sätt.
Ja. Men det är jätteskumt, för det är liksom, du umgås inte på samma sätt, utan du umgås via en telefon. Då kan ni ju lika gärna sitta hemma om ni ändå bara ska skriva med varandra. Det är det som jag tycker är väldigt jobbigt, för att jag, alltså när jag, hela min uppväxt, jag fick min telefon väldigt sent.
Jag vet, jag känner din mamma.
Ja, jag får inte sova med min telefon i mitt rum till exempel, för att när jag ska sova, då ska jag sova och inte ligga vaken till klockan 2 på natten. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Och det
hon är väldigt klok, din mamma.
Ja, det är hon. Mm. Ibland är det jobbigt, men jag vet, det är också alltså, nyttigt och bra liksom. Och det har ju hjälpt mig otroligt mycket. Men, för jag vet också att jag har mitt stora sömnbehov. Och jag mår inte bra om jag inte får sova tillräckligt mycket liksom. Och det är också så här med, alltså i grundskolan, när vi skulle lämna in våra telefoner. Alla gjorde ju inte det, men jag gjorde det. För jag var så här, jag behöver inte ha den. När jag är i skolan fokuserar jag på skolan och umgås med mina kompisar. Och det hjälpte oss väldigt mycket. För att då umgås man liksom, man sitter inte med sin telefon. Utan man pratar och umgås och hittar på saker. Alltså det var ju så här, killarna stod ju ut och spelade basket. Men sen så fort... när dagen är slut och man får sin telefon, då drar alla hem. För att man har så bråttom hem. Och det har jag aldrig riktigt fattat. Men det är nu i gymnasiet, när vi inte behöver lämna in våra telefoner, då är det ju så enkelt att liksom på rasterna ta upp den, sitta med den och alltså så. Lyssna på musik och sådär. Utan man umgås ju inte på samma sätt.
Man gör inte det.
Nej.
Det är ju på gymnasiet som man utvecklas. Mm. Det är då man är äntligen blir av med högstadiet och kan träffas som nästan mogna människor.
Ja, exakt. Men det är väldigt tråkigt bara. Alltså att man,
telefonen är vägen.
Ja, för det är så här, jag har aldrig varit beroende av min telefon. Nu har jag blivit det på grund av det här med liksom kompisar som håller på med den hela tiden. Och det blir som en kedjereaktion. Tar en upp sin mobil, då kommer nästa göra det. Och sen så sitter alla i en ring och kollar på sin telefon.
Och då går du ändå på en mediautbildning.
Mm.
Så det borde ni...
Men då kanske, jag tror inte de lyfter upp sociala medier. Och,
jag
tror inte de lyfter upp det perspektivet.
Nej.
Jag tror det är väldigt begränsat i dagens skola att man ens lyfter upp det här problemet.
Mm.
Du tror det?
Nej, jag vet det.
Du vet det?
Alltså jag vet att i nian så pratade vi om sociala medier en gång på 2 terminer.
Nej.
Sen tog vi aldrig upp det igen för att... Det är liksom, det är inte ett så aktuellt ämne enligt våra lärare. Men egentligen är det ett väldigt aktuellt ämne för att det tar ungdomars tid. Vilket gör att de inte kan fokusera på skolan. Och bla 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 bla. Och det är också så här med sömn till exempel. Att jag blir typ sjuk om jag inte får sova tillräckligt mycket.
Och det är det som är problemet idag, vet jag. Väldigt många ungdomar sover inte tillräckligt mycket.
Nej.
Man är jättetrött när man varit vaken halva natten.
Ja.
Jo, men... Det finns också en intressant aspekt på just ungdomar och mobilanvändandet. Under ungdomsåren så ingår hjärnan i en fas där den utvecklas på ett helt nytt sätt. Alltså från att du var barn till att bli vuxen.
Mm.
Under den här tiden som ungdom så formas hjärnan. Och jag fick höra ett jättebra exempel på hur just mobilen kan skada hjärnan på längre sikt. Och då tänk att ni ska jobba med cement. Har ni pillat på cement någon gång i början av fasen?
Ja.
Vad händer när man rör om? Det händer ju ingenting i början. När du har liksom hällt ner cementet. Och i mitten, precis i mitten av när den liksom härdar, så kan du ju röra runt och då kommer det bli så som du rör runt. Och det är precis nu vi liksom
skapar
problemen. Och det är nu vi använder mobiler för ungdomar. Och när vi skapar alla de här rörelserna i cementet, alltså i ungdomars hjärna, då kommer de här spåren sitta kvar.
Ja.
För att sen när cementet har härdat, då kommer det se ut som när vi rörde om det i början.
Mm. Det är nu man skapar sitt varande.
Jo, och när du är 20 plus, då kommer du ha kvar det här problemet från all mobilanvändning som du har haft mellan kanske 12 till 20.
Mm. Vet du vad? Vår programtid den har redan tagit slut egentligen, för man ska ungefär bara en halvtimme. Men jag tänkte vi skulle hinna med, för jag tänker träffa er igen, för jag tänker så här frågor kan man fortsätta med. Jag ska vilja ställa massa mer frågor. Men bara så, några grejer så här. Precis det som du berättar, Linnea, är ett jättebra råd till föräldrar som din mamma gör. Att du lägger telefonen i köket innan du går och lägger dig.
Mm.
Att du inte har med dig telefonen i sängen.
Ja.
Det måste ju vara en jättebra grej som många föräldrar skulle kunna göra.
Mm. Det är jättebra. Alltså, ibland när jag åker till skolan så önskar jag liksom att jag kunde lämna min telefon hemma. För att jag behöver egentligen inte den. Men sen när man börjar tänka, egentligen så behöver jag den också. För att jag ska åka min buss, då behöver jag min bussbiljett. Och den har jag på telefonen. Behöver jag ringa mamma och pappa måste jag ha min telefon. Om jag behöver information till min skola måste jag ha telefon. Det är liksom, vi har gjort oss beroende av den här telefonen.
Det är en kroppsdel.
Exakt. Och då går det liksom inte att lämna ifrån sig den. Och det är sen när jag sitter på bussen, då vill jag lyssna på musik. Men då försöker jag bara liksom lyssna på musik. Och inte gå in och kolla på Instagram och sitta och scrolla på det. För det tar bara liksom tid. Och istället för att liksom kunna sitta och slappna av i en halvtimme, så slösar många så bort den tiden på att liksom scrolla på den här skärmen. Och visst, man kanske inte bara vill sitta ut och glo, men då är det så här, du kan ju ta med dig någonting som du kan hålla på med. Jag har sett jättemånga som, bland annat jag själv som sitter och läser på bussen. Jag har sett jättemånga som typ sitter och virkar eller stickar liksom. Det går att göra någonting.
Ja.
Du behöver inte bara ha den här telefonen för att underhålla dig.
Alexander, jag tycker Linnea verkar väldigt klok för att vara 16 år. Vad tycker du?
Jag tänker att hon inte är som alla andra. Nej, men alltså...
Ja, men det är väl det som är grejen. Att det vore bra om fler föräldrar gjorde så.
Det är en svår kamp. Alltså,
hur gör du alltså, som förälder?
Min dotter, hon använder mobilen flitigt. Men ja. Min son har ju en mobil som inte du kan använda det någonting alls på. Mm.
Han är bara 10 år.
Ja, åldersskillnaden mellan dem. Och jag var jätteung när jag blev pappa. Jag hade önskat att jag visste det som jag vet nu när min dotter var liten.
Mm.
Då hade jag gjort annorlunda. Men det är också hur föräldrar kämpas med det här. Eller kämpas, säger man inte. Men man introducerar ju en padda eller mobil jättetidigt.
Mm.
Och nu har man gett riktlinjer, jo, faktiskt. Och det är väl bra att man ger föräldrar man ska, alltså, någon slags idé om. För då, hur ska man annars veta när den här kampen som man har som förälder, om det nu finns lite riktlinjer, är inte det bra?
Jo, jag tror det, men också... Ja, hur många kommer lyssna på de här riktlinjerna?
Ja,
alltså det är väldigt smidigt att bara sätta på babblarna och låta ungen titta på det.
Ja.
Alltså jag förstår ju problemet. Ja. Men det är ju också så här, så fort vi har gjort det, då har vi satt ett problem för oss i framtiden.
Ja. Mm.
För sen ska vi ta bort den där mobilen och säga, nej, men du ska ju inte ha den när du sover. Men hela din liksom...
Din hjärna har redan vant sig.
Mellan 0 och 3 så har du fått lyssna på nattvisan genom babblarna. Du, klart, din hjärna är ju helt van med det ljuset, det ljudet och ha skärmen i närheten. Man har ju sett så här filmer på Instagram när barn går och sover och scrollar i luften.
Mm. Scrollar i luften?
Ja, det är ju tragiskt, men det är ju faktiskt sanningen.
Nej, men usch!
Men Mm. Det är det jag tycker är så skönt, att jag liksom har fått, alltså redan från början, att jag inte fått sova med min telefon eller iPad, utan jag har liksom vant mig att kunna somna av mig själv. Och då när jag pratar med mina kompisar, då är det så här, men varför så här, för många är så här att de vill inte ligga till 2 på natten och scrolla på sin telefon. Då är jag så här, men varför behöver du ens ha den i rummet? Och då är jag så här, ja men jag måste ju ha mitt alarm. Då är det så här, jag måste köpa en vanlig väckarklocka då.
Eller lägg mobilen, ja. Kan du lägga,
vad är problemet?
Lägg mobilen i andra rummet så när larmet går, du är tvungen att gå upp och stänga av det.
Mm. Men jag har haft så många diskussioner om det här, för det är så många som har så här, saknar du inte liksom av TikTok, vill du inte ladda ner det? Jag bara så här, jo men alltså, vad ska jag göra med det? Ska jag sitta och titta på vad du har lagt ut? Det är så här, det är ingenting som intresserar mig. Ska jag sitta och kolla på alltså massa olika videor som bara tar min tid? Och det är så här, jag fattar folk vill ha det för att det är lite kul. Men för mig är det verkligen bara onödig tid som jag slösar. Och det är så här, många förstår vad jag tänker också. Men det är så här, jag hade en kompis som frågade mig så här, bara, kan inte du ladda ner TikTok? Då är jag så här, okej, men varför ska jag göra det? Hon bara, för att jag vill ha en till följare. Det är så här,
det var viktigt för henne.
Ja, exakt. Det är så här, alltså,
men att du inte kan få så här, ja, men genom det här kan jag få sömnproblem, mer ångest. Mm. Så här, exakt. Schysst polare.
Ja. Men vet ni vad, det här programmet tycker jag är väldigt bra. Jag tycker båda ni är väldigt kloka. Jag är själv också beroende av min telefon. Så att jag tycker att det här är bra för oss alla att höra. Framförallt för kommande generationer också. Så att jag tycker vi fortsätter, för att nu hann vi inte med allting. Det finns hur många ämnen som helst i det här. Så tack så mycket Linnea von Walden.
Tack så mycket.
Tack så mycket Alexander Nilsen.
Tack själv.
Och då är det på återhörande då. Vi kör en gång till sen och pratar om det här, så får vi se vilka reaktioner vi får. Och jag som har haft det här väldigt intressanta samtalet heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.